Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Nej. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva, och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej. All makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. I would cut these girls off for you if you say you wanted me to. I don't know what's changed with you, but something's different because you say that you miss me.
Alltså, god morgon måndag.
God morgon.
Jag ser så mycket fram emot det här avsnittet.
Jag med.
Alltså, vi ska slänga er ur...
Slänger er ur
måndagsvibe. Alltså, jag kommer inte drilla er om hur dåligt mitt mammaliv har gått den här veckan. Vi kommer inte höra någonting om han har fått till det eller inte. Jag gissar att du inte har fått det dock.
Varför gissar du det?
Har du fått till det?
Vem vet?
Nej, men du har inte det.
Jag ser
det
för dig.
Men du har ingen sexual healing over you. Men vi ska ju välkomna in en viktig person.
Det här är ju då Jimmy, min livscoach, som jag har gått till. Och vi har, men det är jättebra avsnitt. Vi pratar om så här, vad är nuet och hans resa, hur han hamnade där han är idag. Och lite så här, hur man ska äga sitt egna liv. Alltså, hur blir man chefen över sitt egna liv?
Så att, välkommen in till livets peptalk med måndagsvärd. Det är jag som är Lojsan.
Det är jag som är Hanna.
Och här in kommer Jimmy!
Vi hittade ju varann typ under corona. När jag kände mig vilse och liksom inte visste vart jag ville, vad jag skulle göra. Alltså, allt kändes liksom kaos.
Och se på dig nu.
Och
vet
se
precis
nu.
Vart du är i livet.
Exakt, nu har jag så bra koll. Men jag tänker väl att vi kan börja med lite så här, vem du är och hur du kom in på det du gjorde, på det du gör. För du är ju livscoach och businesscoach.
Exakt.
Så man kan ju välja lite där vad man... hur man vill, alltså vad man vill prata med dig om egentligen.
Ja. Men jag tänker så här att allting hänger ihop i livet, och jag ser väl det som tre delar. Det ena är person, relation och karriär.
Mm.
Att de tre smälter samman. Och eftersom jag har hållit på med min egen karriär sedan jag var 18 år och jobbat med ganska mycket olika saker, och under tiden studerat hela tiden olika typer av business, så kan jag kombinera liksom den personliga resan eller relationsresan eller affären.
Mm.
Ofta när man kommer till mig så är det ofta någon av de här tre som inte funkar.
Mm.
Och ibland så tänker folk att man kommer till mig för att prata business.
Mm.
Och så det första jag börjar fråga det är så här: hur gammal är du? Lever dina föräldrar? Har du några syskon? Hur är relationen med dem? Och så kan man se lite så här hur folk blir så här: men hallå, jag är här för att prata business.
Jag är den.
Ja, jag tänkte precis också det. Du är den.
Vilken är du?
Alltså, jag skulle ju vara så här: hallå, vi är ju här för att prata business liksom.
Mm.
Men det är förmodligen någonting som man vill ändra på då.
Mm. Mm.
Och businessen i sig brukar ju inte vara själva problemet, tänker jag. Utan det är hur har du definierat det du ska göra, och vad har du för förutsättningar att göra det du liksom har som ett mål eller en vision.
Mm.
Tänker jag.
Mm.
Man blev väldigt lugn av dig, känner jag. Att du tog ner vår hetsiga liksom hetset i studion när du kom in och liksom började prata. Så det känns ju väldigt lovande där. Men hur kom du in på det du gör idag?
Ja, men jag tror det börjar att jag har haft ett antal... Jag har sett mig själv och haft en del utmaningar. En är att jag har haft svårt att lära mig läsa. Och när jag är lite äldre ner, och då kallar man det inte dyslexi, utan då sa man att man var ordblind.
Ja.
Så jag fick en sån här linjal liksom, jag gick i skolan i trean eller någonting, så gick jag in till så här fröken och fick se på ett ord, och så klarade jag av det, så kom jag tillbaka, du är inte ordblind, och så där började det. Men jag hade svårt med läsningen.
Mm.
Och Och när min mamma har varit lite sökande så här, spirituell och mediterat, gjort lite saker. Så jag tänkte sen jag 12 år, så då tog jag tunnelbanan från Västerort till Skeppargatan och gick en meditationskurs.
Jäklar.
Ja, det är helt, egentligen helt sjukt.
Det är verkligen helt sjukt som 12 år.
Ja, hur gick det till egentligen? Men Ulla hette hon, det var transmental meditation TM. Och syftet med det var egentligen att jag skulle bli lugn och kunna koncentrera mig.
Mm.
Därför att eftersom jag hade svårt att liksom läsa och sitta still.
Men var det, är det bara dyslexi då, eller är det ADHD också?
Ja, för Loisen har ju pojkvän med ADHD.
Och dyslexi. Alltså jag tänker just det här, sitta still. Jag har dyslexi, men jag kan ju liksom sitta still och
kan fokusera. Du verkligen det?
Nej, men jag kanske har en släng av ADHD också, jag vet inte. Men alltså...
jag tycker de där orden hjälper oss att förstå vilken personlighet vi har och hur vi beter oss.
Mm.
Så att jag vet inte vad... Jag är aktiv.
Mm.
Om någon vill då kategorisera mig att jag har ADHD, att jag går upp tidigt morgonen och kör till jag går och lägger mig och vill göra saker, då kan väl man få kalla det det.
Ja.
Men jag ser inte det som ett problem.
Nej, men jag tycker att ADHD är en superkraft.
Ja.
Och sen är det ju också, men precis som du säger, att så här, man definierar det, men att lite så att så, alltså, så länge man inte, för jag brukar alltid säga så till Buster i alla fall, min pojkvän, vi har lite problem, men jag är så här, du får aldrig skylla på att du har ADHD, för att det är ju liksom, då skyller man på en diagnos lite så, utan mer att så här, ja, men försöka ta bort det. Ja. Men ja.
Nu började min coachinghjärna här. Vi har ett litet problem, tyckte jag du sa.
Ja, men gud, vi har jättemycket problem.
Ja, men om man sänker så, vi har problem, vad kommer man få då?
Mer problem.
Exakt.
Ja.
Så varför multiplicerar du problem hemma för?
Ja, men fast för mig är det ju så här, det är ju självklart att man har problem.
Nej, alltså, det är inte självklart. Det är ett förhållningssätt till hur du ser på livet, tänker jag.
Ja, absolut. Men alltså, när min pojkvän är en timme sen, alltså då tycker jag att vi har ett problem. Alltså ja. Ja, absolut, man skulle ju kunna se på det annorlunda. Fast jag kommer ju alltid störa mig på om en person är sen.
Kolla nu, det är så kul.
Ja, jag vet nästan vad du kommer säga, Jimmy. Du kommer säga typ att man ska säga det som en utmaning snarare eller något sånt där. Eller vad hade du inte omdefinierat?
Nej, men det första, så här, det är klart att vi har problem. Mm. Men frågan är om det är ett problem eller om det är en möjlighet. Är det så att livet har massa saker som vi ska lösa?
Mm.
Okej, han är en timme sen. Gör han det för att vara jävlig med dig eller för att han är en timme sen? För att något inte funkade för honom?
Nej, för att något inte funkade för honom.
Men du tog det personligt?
Jag tar alltid det personligt. Men jag känner ju så spontant, jag kanske borde gå till dig också. För att jag kan känna att man fastnar... Gud, nu blev det här väldigt mycket bara mig. Men att man fastnar i ett tankesätt att jag är väldigt kontrollerande. Så att är han sen eller är någon sen eller skiter i sig på något sätt, då stirrar jag mig blint på att det har skitit sig. Och typ inte utnyttja situationen till det bättre, utan snarare till det värre.
Ja, och det är ditt val där.
Ja. Mm.
Så du väljer att vara lite dramatisk.
Ja, det är sånt.
Jag älskar dramatik. Det är det som gör vår podd så rolig, för att liksom, vi är så olika.
Vi är verkligen jätteolika, men för det kan ju känna ibland att, men ja, skitsamma, där kan vi ta en egen session eller så.
Men så då hamnade jag där och på Skeppargatan, och sen så har jag känt att mycket av det jag gjort har saknat mening. Alltså jag har inte känt så att det här vill jag göra till 100%, men jag har sökt ganska mycket. Och det har gjort att jag kanske har flytt ifrån mig själv genom att kanske festa lite för mycket. Kanske när man festar kanske man säger lite saker som man inte vill. Man kanske har en idé om att jag ska studera på det här sättet, så gör man inte det. Jag har skjutit upp saker i livet. Och alla de där sakerna som jag inte varit nöjd med har jag på något sätt försökt så här, lista ut varför det är så här då. Jag nöjer mig inte med att leva så här. Så att jag har haft någon form av drivkraft att så här, hacka mitt eget liv. Hur kan jag påverka det? Samtidigt som jag har gjort mycket affärer.
Mm.
Jag startade mitt första företag när jag var 19. Och sen har jag hållit på med olika typer av business hela tiden.
Mm.
Så att det har varit en naturlig del där. Att jobba med mig själv, men också utveckla business. Sen gick jag igenom en jobbig period med min tidigare relation. Skilde mig för, var det typ 2014.
Mm.
Och i den fasen då bestämde jag mig för att jag behöver verkligen förändras. Och då satte jag upp ett mål. Att målet var att mina barn ska inte behöva ha mina problem när jag dör.
Det är väldigt vettigt.
Ja, jag tänkte så här, vad är syftet? Vad ska jag ha? Så då drog jag till Indien. och meditera. Jag åkte Transsibiriska järnvägen, jag åkte upp till Bara Vara. Så jag gjorde ganska mycket saker med mig själv.
Jäkla. Hur länge var du i Indien?
Det var jag där i nästan 2 veckor.
Ja.
Och det var på en vipassana meditation. Mm. Som jag rekommenderar alla att göra.
Är det när man är helt tyst?
Ja, man ska vara helt tyst i 11 dagar.
Ja.
11 dagar?
Ja, du får inte titta i ögonen. Du får ju, men du ska inte titta. Du committar dig till att vara tyst i 10 dagar, fast hela, själva retreatet är 11 dagar. Och du tittar inte på andra i ögonen. Och du har ingen fysisk kontakt med dig själv. Utan du är bara där för att...
Du får inte prata med dig själv heller, obviously, eller?
Jo, du kan ju prata, om inte högt.
Ja, ah, okej. Okay. Man får tänka.
Du är tystnad, ja. Och man tänker väldigt mycket.
Men man har någon typ av guide där som pratar.
Ja, han säger inte heller så mycket.
Nej, okej. Okay. Men gud.
Ja, men jag kom till ovanför Goa. Jag hade en idé, så jag åkte dit. Jag skulle åka så långt bort som möjligt, för att jag tänkte att nu jädra ska jag verkligen förändras. Så jag flög till Goa. Och sen så skulle jag ta buss, tänkte jag. Så pratade jag med dem på Marriott Hotel och sa jag ska åka hit, en liten prick nordöst, eller nordöst upp i Indien från Goa. De bara, ja, men det tar 2 dagar. Ja, men det går inte, jag ska vara där imorgon 3. De bara, ja, då får du ta en taxi. Jag bara, okej, ta en taxi. Så hittade jag en kille som körde mig dit, och det var ju det var verkligen långt. Mm. Och det var kossor och det var olika typer av djur, och det var så galet allting. Och sen så vid någon väg som knappt var en väg, så kom det en jordväg, och då åkte vi upp på jordvägen, och sen kom vi till en fantastisk liten dal, och där var det ett hinduistiskt tempel, och så var det här Vipassana templet eller stället.
Mm.
Där lämnade jag alla mina ägodelar. Telefon, böcker, pennor, allt. Och så fick man ha med sig då tandborste, och jag önskade att jag hade haft 2 papper, men det hade jag inte. Det visste jag inte att jag skulle med mig.
Men
det fick en rulle av en gubbe där. Men sen gick man in där, och då skiljs män och kvinnor åt. Och så, ja, så fick jag bo i ett litet rum där. Och sen så mediterar man från 4:30 till 9:00 på kvällen. Och så är det en guide. Men han spelar egentligen bara upp ett band från Goenka, som är den som har liksom implementerat tekniken. Så att han säger nästan ingenting heller.
Men gud, alltså du hade ju inte klarat det, Lojsan Wallin, va?
Fast jo, jag vill ta mig alltid en utmaning, men jag kan tänka mig att man måste tänka väldigt mycket. Alltså man tror nog att så här, vara tyst i en dag, det är nog okej. Men jag undrar vad för tankar som dyker upp när man är tyst i 11 dagar. För då är ju väldigt mycket tid att tänka och reflektera.
Ja, och vad du gör är ju att du tränar ju på att bara observera. En meditatör är ju en observatör först. Mm. Så man måste lära sig att det första steget i meditation, tycker jag, är att lära sig observera det som sker.
Okay.
Och när man har gjort det ett tag, då börjar man bara uppleva det som sker. Så att jag hade ju några sådana här moments. Man ska inte dela för mycket om meditation, för den är personlig. Så att ingen, så om någon ska göra en vipassana, så tänk inte på vad jag säger.
Nej, utan det är ens egna resa.
Mm, verkligen. Mm. Filippa, min fru, hade ju hört för mycket vad jag sa, så hon gick och väntade på mina sensationer ett par dagar där. Men jag hade ju en dag som att tänkt att jag såg mig själv sitta och fiska, meta. Samtidigt kommer alla flöten upp som jag har slängt i havet. Alltså varenda liten kaos jag har skapat kom upp samtidigt, i princip. Så jag svettades, jag grät, alltså det var kaos att möta allt det där. Så jag bara lämnar den där meditationssalen och bara, jag vill inte vara kvar här. Jag kommer inte gå in, så jag till den guiden som kom efter mig då. Han bara, you have to go in very soon. Jag bara, nej, inte en chans alltså. Men jag fick sitta och grina ett tag och tycka synd om mig själv och möta allt det där som jag hade gjort mot mig själv och andra.
Mm.
Och det var på ett sätt det finaste jag gjort. Därför att jag hade kunnat stannat i upplevelsen på det sättet som jag gjorde då.
Men nu kunde du släppa det typ och gå vid, eller kunde man lägga det liksom, det var som ett avslut, eller?
Ja, det är avslut, men också en början. Mm. En början att faktiskt våga möta det som inte har varit som jag egentligen ville.
Mm.
Så att det var en häftig upplevelse. Och så var det en annan bizarr sak, att jag började tänka på, har jag en brandvarnare hemma? För att det luktade rök. Ja. Så jag har ingen brandvarnare. Tänk om det brinner hemma, och då kan du inte liksom smsa eller ringa.
Nej.
Det var också så här. Det tog typ en dag att bara kunna släppa det där, att jag har ingen brandvarnare. Har jag en brandvarnare? Finns det batteri i den?
Eller vad som helst om någonting händer. Att så här, du kommer inte veta det förrän 11 dagar senare då. Ja,
Exakt. Och sen så pågick den där processen. Jag hamnade i en situation med min förrätta partner som förändrade mitt liv en hel del. Och sen så sa Filippa till mig en dag så här: jag har en släkting som du kan coacha. Jag är ingen coach. Ja, men det kan inte vara så svårt, liksom en istället för 400 anställda eller liksom allt du håller på med. Det kan väl du bara lösa. Och så började jobba lite med honom och så märkte jag att det där var ganska kul, men det som stimulerade mig mest var resultatet. Mm. Och på den vägen var det.
Att sen the så rest var det is history.
Ja.
Men gud vad sjukt, alltså man blir helt tagen faktiskt. Det är en väldigt stor resa.
Ja. Jag blev sugen på att testa, men
jag är ju sugen på att testa, men vad jag är rädd för, alltså nu, jag kommer ju låta som en gammal tant, men alltså jag är ju inte ett fan av förändring.
Men jag tänker att ni älskar förändring båda två.
Ja, jag älskar förändring, men jag är ändå rätt nöjd i så saker i just nu. Och då är jag lite rädd att så här, vad kan hända om
du, man gör men du resan? Tror att du ska bli en så här yogi-person som dricker sin egna mens?
Nej, absolut inte. Nej, men jag tror snarare typ att man, alltså man kanske kommer på saker som man typ tidigare inte stört sig på eller tänkt på.
Men du tror att det kommer bli sämre? Att du kommer börja tänka mer?
Nej, men jag är rädd att det kan bli sämre. Alltså det är obviously både bra och dåligt, men att det kan komma fram saker som ändå är så här, som man inte har tänkt på, reflekterat över eller trott kan vara dåligt, men att man får ett helt annat tänkesätt.
Men jag tror där, du är ju väldigt mycket, du tänker ju inte så mycket och jag tänker mer.
Mm. Nej, jag tänker
så
ju knappt någonting.
Du är ju inte jättenärvarande i livet, eller? Skulle du säga det?
Ja, nej, jag skulle väl säga att jag inte är jättenärvarande. Alltså jag är närvarande fast på mitt egna sätt.
Mm. På vilket sätt skulle man annars kunna vara, tänker jag då?
Ja,
faktiskt. Ja.
Men jag tänker så här, vi har ju jobbat lite, du och jag.
Mm.
Och då har ju du kanske sett att vi har jobbat. Har det dykt upp något som du inte gillade av det vi gjorde? Eller det som hände?
Nej. Men alltså, nej, men Hanna och jag är så olika på så sätt. Ja. Så att alltid, jag tycker det var jättebra att hon gick till dig. Jag tycker egentligen att du, för där var du, alltså när vi träffades, efter bara typ något år efter så började ju du tappa dig själv lite.
Mm.
Och jag tycker ju i samband med att hon alltså träffade dig och faktiskt din corona-isolation, så blommade Hanna ut till en mindre ångestfylld person och typ mer koll bara på livet. Innan så var det lite mer att alltså du stod inför alla de här stora valen.
Mm.
Att säga, vad ska jag göra med mitt liv typ? Men det känns som du har fått lite liksom ett bättre sätt att se på det.
Mm.
Så att på så sätt, men jag vet inte.
Vad händer om vi byter ordet bättre till annorlunda?
Ja, exakt.
Annorlunda, ja.
Jag gillar inte det där. Jag tycker bra och bättre och dåligt kan beskriva.
Mm.
Men man använder orden för beskrivande. Jag tycker inte man ska säga att saker i livet har varit dåliga, för att det blir negativt och då skapar det någon form av förväntan.
Ja.
Och jag tänker att förväntan är en ganska negativ...
Förväntan är ju typ egentligen det värsta du kan ha.
Ja.
Det har jag ju också insett. Eftersom att det är ju mina förväntningar som oftast förstör... Alltså min förväntning på hur dag ska vara. Och sen blir den inte så. Det är ju det fuckar för mig. Alltså det är typ som igår jag sa det. Jag hade ett litet mental breakdown. För att alltså, varenda moment i min vardag gick... Alltså hela dagen gick bara åt pipsvängen liksom. Allt blev bara så katastrofalt dåligt liksom.
Mm.
Hur tänker du runt förväntan?
Jag har nog inte så mycket förväntningar. Alltså jag brukar alltid bara så här, göra mitt bästa brukar jag tänka.
Det är grymt.
Ja, jag brukar vara så här, okej. Ja, det här blev inte som jag tänkte mig, men då, alltså jag kan inte göra något åt det.
Men har inte så du? Så du sitter här och säger att du inte har några förväntningar på din typ morgonrutin?
Att du ska... Nej, alltså det är inte så att jag förväntar att så här, den ska bli, jag ska gå upp den här tiden, det ska bli, utan jag är så här, jag gör den ju bara typ.
Ja. Jag tänker som vi har pratat lite att det är ett mål. Alltså så här, du har en ambitionsnivå.
Ja.
Och sen så får man ta det för vad det är.
Ja. Första frågan då, hur börjar man tänka mer positivt generellt? Alltså vad är liksom första steget? Var ska man börja någonstans?
Jag tycker att alltså, egentligen all förändring så är det egentligen att observera hur är det nu. Så man så här, orienterar sig, kartlägger sig. Vad är det för tankar jag har? Har jag mycket negativa tankar, i så fall vilka?
Mm.
Och om jag har positiva tankar, vad är det för positiva tankar jag har? Så att man vet ungefär. Och förmodligen kommer man se ett mönster då.
Mm.
Att vilka negativa tankar har jag? Och sen börja förstå att man kan välja.
Mm.
Jag tänkte också att vad är det som skapar de här negativiteterna? Mm. Är det att du äter väldigt mycket junk food? Är det att du tänker att du ska träna men inte tränar? Eller du hänger med människor som gör det negativ? Eller du ser negativa nyheter? Vad är grunden för den här negativiteten?
Mm. Ska man skriva ner det då?
Jag tycker det. Ja. Alltså, det går inte. Även om någon, vi sa innan här att det var någon som tänkte mer än den andra, men jag tror att de flesta människor tänker 60-80 000 tankar om dagen. Mm. Så vilka tankar ska vi hålla reda på då? Ja. Så att penna och papper är grymt, tycker jag. Och bara skriva ner dem.
Mm. Alltså när en negativ, när du känner att du kommer in i en negativ tanke typ.
Ja. Ja. Eller ett negativt mönster. Ja. Eller du bara är negativ hela tiden. Ja. Då blir det bra att ta reda på vad är den här negativiteten. Mm. Och så kan man göra lite så här, okej, okay, var kommer den ifrån då? Mm. Och sen om man vill bli positiv, då kan man fundera på vad gör dig glad. Mm. Alltså ta reda på vad är det som gör dig glad. Mm. Och vilka beslut tar du den här dagen för att göra dig glad. Mm. Jag var glad när du textade. Ja. Jag bara, oj shit vad kul. Och jag var ju villig direkt, för jag gillade det här. Jag gillar det här. Mm. För jag vill sprida den informationen jag har och se om någon annan kan ha nytta av den. Så att för mig, jag hade ju bokat om för idag. Mm. Om det hade behövts. Och det gör mig glad. Mm. Så att jag söker det. För att vara positiv så söker jag det som är positivt för mig.
Mm. Vettigt, men så här, någonting som man faktiskt kanske inte gör. Men jag tyckte det där var ett jättebra tips att skriva ner så att man vet. För man kan ju ofta komma hem och känna sig efter en skitdag. Men man vet ju faktiskt inte riktigt varför. För när man spelar upp allt så är det ju inte egentligen någonting som har gått åt helvete. Men ändå känns dagen åt helvete. Och varför gör den det?
Mm. Det är en känsla. Mm. Och vi känner saker för att vi tänker saker. Mm. Så känslan kommer alltid efter hur vi tänker. Mm. Mm.
Hur bryter man sunda ovanor? Finns det några knep?
Osunda vanor.
Ja, det hör jag. Nej, jag vet faktiskt hur man bryter sunda vanor. För det känner jag, det behöver jag hjälp med.
Det är för mycket. Ja. Det är för sund.
Nej, men det var typ som när jag var med i Framgångspodden. Eller nej, jag var inte med i Framgångspodden, gud, hybris. Jag var med i Alexander Perleros och Ida Wargs podd. Och då var de så här, varför dålig vana? Och jag bara, gud, dålig vana. Jag bara, kanske att jag går samma varv runt Djurgården varje morgon. Man bara, gud, det är verkligen inte en dålig vana. Alltså så här, ja.
Ja, men okej, hur bryter man osunda vanor?
Ja, men det är lite samma som det där med tankarna. Vad är det du definierar som osunt? Och se vad kommer det ifrån där också. För att jag tror att när man börjar observera och ta reda på vad är orsaken till det man gör. Och sen tillbaka till så här, vad skulle jag vilja göra? Mm. Till exempel om man inte tränar och man vill träna. Ja, vad vill man att det ska leda till? Varför vill du träna? Mm. Alltså gör klart för dig, varför vill du må eller varför vill du skapa det du vill ha? Och sen tror jag på små, små steg. Mm. Alltså vi underskattar långsiktig förmåga, men vi överskattar kortsiktig förmåga. Mm. Och det är därför vi alla är så deppiga. För vi är ganska deppiga på den här planeten. Mm. Därför att vi har så höga krav på oss själva på kort sikt. Mm. Gör en, sätt en sak som kan vara sunt. Mm. Tänk en positiv tanke om dig själv. Mm. Jag är grym. Så om du blundar nu och sitter och lyssnar på det här så tänker du bara så här, jag är grym, och så ler du och så bara myser du med det en stund. Ja, det är ett sätt att börja bryta, tänker jag. Så gör det inte så svårt för dig.
Nej.
Bästa tipset för att älska sig själv, eller lära sig älska sig själv kanske.
Ja, jag vet inte vad bästa är. Jag fick så här, en kvinna jag jobbar med från Sydamerika. Hon var så här, gå hem och ställ dig naken i spegeln och säg att och älska dig själv liksom. Jag var weird liksom. Det första vet jag inte om jag har en spegel som är så stor. Men andra var så här, weird. Men så började jag liksom fundera på vad var det egentligen hon sa. Och då är det så att jag var ginger, alltså rödhårig, fast inte rödhårig, men när jag var ung, jag hade fräknar, mina tänder lite huller om buller. Så jag fick höra ganska mycket saker som liten, varför jag inte dög i mitt utseende. Så det hade ju programmerat mig. Så det skrämde mig lite också, det här att jag hade med mig liksom en historia som någon annan hade gett mig som inte var min. Men jag började liksom tänka så här, men jag är smart på det, jag gillar det här, och började liksom känna på min kropp på ett annat sätt och tog små steg, och till slut så kunde jag känna så här, men fan, jag tycker om både min insida och utsida och jag vill inte ändra på den. Utan jag började liksom mer och mer, det finns vissa dagar jag inte alls gillar någonting i livet, men de flesta dagarna. Så.
Men det känns också som så här generellt att man måste vara tillfreds med, för att det är så många som alltså, tänker att de mår dåligt och inte mår bra varje dag, men att det är ju okej också att ha en dag då du känner dig som fulast i hela världen. Alltså sådana dagar måste väl även existera. Alltså det är ju inte ett nedslag att ha dåliga dagar.
Nej.
För det känns som folk är så himla inne på att man ska må bra hela tiden.
Mm.
Men att det är ju vettigt att även må dåligt. Att alltså, kunna ställa sig och kolla sig i spegeln och känna sig skitsnygg ena dagen och andra dagen inte alls.
Mm.
Eller?
Jag håller med. Jag tänker så här, vi har väl fått sorg för att vi ska vara ledsna.
Mm.
Och vi har
mm.
fått glädje för att vi ska kunna vara glad. Och om vi aldrig kände sorg, hur skulle vi då kunna på något sätt känna motsatsen? Mm. Så jag tänker att vi, livet har nog skapat de här grejerna för att vi ska ha dem.
Mm.
Men tillbaka till att vi kanske kan ha en sundare balans bakom. Alltså att när jag är deppig idag så gör jag inte lika stor grej av det. Förutom om jag åker till akuten och tror jag ska dö, och det händer ibland. Men inte lika ofta som det kanske skulle hända om jag inte hade samma balans. Men, så jag tror att man kan hitta en balans i på något sätt. Det finns en författare som heter Karen Beatty. Hon, jag tror hon som sa att skulle jag få en hjärtattack eller om hon hade fått den så skulle jag njuta av den. För det kanske är det sista jag har.
Nej, men Gud.
Och jag tänkte så här. Jag fattade liksom. Hon ville liksom kunna uppleva det på ett häftigt sätt istället för att bli rädd för det.
Mm.
Nu glömde jag bort frågan.
Hur man lär sig.
Ja. Alltså, men jag tycker det som du sa var väldigt bra att så här. Det var andra som hade skapat en historia till dig som inte var din.
Mm.
Och ställer framför spegeln naken och säger att liksom så här, wow, jag älskar mig själv.
Mm.
Och hela mig.
Mm.
Det är ju, jag kanske också måste testa göra det innan jag ger det som tips, men det kändes som att det har funkat.
Ja, ibland när jag jobbar med folk så här, om jag säger till någon så här, du är smart. För alla är smarta. På sitt sätt.
Mm.
Och jag kan se så här att folk så här, typ så här, frågasätter att jag säger det. Och så att det gäller ju att älska den inre liksom, intelligensen och det yttre liksom, utseendet som vi fick med oss.
Mm. Mm. Hur skapar man sig en lyckligare vardag? Alltså det känns ju lite som att det är ju blandning av tipsen du har gett.
Ja, men det tror jag det är, om vi går in på din morgonrutin där.
Mm.
Det tror jag är key där. Det är att börja dagen som du vill liksom att den ska sluta, kan jag på säga.
Mm.
Ja, men om du går upp i tid, förbereder dig för en dag, då kan du möta sakerna med liksom ett du har hunnit andas innan det händer.
Mm.
Så att jag tror upp tidigt och ta hand om dig själv.
Mm. Men det var, jag sa ju det i måndag eller i vår fredagspodd att jag lyssnade på han Jay Sherry som har varit munk och nu kommer tillbaka, och att han var så här, för att liksom, om det händer massa skit under dagen så har du ändå fått en bra morgon. Du har ändå haft din morgonrutin, du har ändå liksom startat dagen på ett bra sätt och att det liksom hjälper en att bearbeta det jobbiga som hände resten under dagen typ.
Jag tror ju så att det är så många som vill åt vår uppmärksamhet, vår tid och våra pengar.
Mm.
Så de vill ju inte att vi ska ha struktur. Nej. För att om vi har en struktur och rutiner och liksom följer det, då kommer de inte åt oss.
Nej, så är det ju. Alltså, det är väldigt många som alltså, kapitaliserar på att vi mår dåligt.
Mm. Ja, och de rubbar ju våra strukturer för att de ska kunna sälja något nytt.
Mm.
Och de har ju lärt sig hur vi funkar.
Mm.
Så ibland brukar jag tänka så här, en av mina missions är att att vi lär oss så att vi inte blir påverkade.
Mm.
Så att vi är i kontroll.
Mm.
Och det är det jag säger, så här, äg ditt liv.
Mm.
Låt inte någon annan äga dig.
Nej.
Och det har inte med någon pengar att göra, utan det är hur du förhåller dig till saker.
Mm. Ja, allt handlar om hur man förhåller sig till saker, till det som händer.
Ja, gud. Men det är så svårt att komma in i det sättet, kan jag tänka. Alltså, som mig själv så här, nu småbarnsåren liksom, att så här, jag älskar ju att starta egentligen min morgon med att gå upp jättetidigt, träna, dricka en kaffe, typ kolla på Nyhetsmorgon. Men den vardagen har ju inte jag haft på mer än 2 år. Liksom.
När vaknar lilltjejen då?
Alltså typ vid 5:30 vaknar ju de. Liksom. Mm. Och då är man ju också trött, för man är ju liksom, man har inte haft så mycket, alltså de kanske går och lägger sig vid 8 och så går man och lägger sig vid 10, men så har man ju lite halvdår liksom till 5. Så det är ju inte så att jag flyger upp då och bara nu liksom carpe diem, känner ju inte jag just då. Och jag tycker att det är svårt. Jag älskar ju prioritera mina barn, men för att jag ska typ vara en bra mamma så har jag ju verkligen insett att jag prioriterar mig själv också. Att säga, jag måste få göra mitt, för annars kommer inte jag vara glad typ. Men jag tycker det är svårt att få in en bra morgonrutin.
jag tänker så här att du sätter upp ganska många ord som begränsar dig. Mm. Det är svårt och det är problem. Så att det är, om bara du använder jag vill, jag accepterar den här fasen i livet för jag har småbarn, vilket gör att det fuckar upp, nu sa jag det ändå. Ja. Men det fuckar upp min tillvaro och jag liksom älskar den, men den är inte optimal för mig. Nej, den är inte optimal. Jag har mitt tredje barn som är 19 månader och hans liv är optimalt för honom, men det passar inte alltid mig.
Man får tänka så istället. Ja. Tintins liv är optimalt just nu.
Ja, för henne. Ja. Och vi är där för att supporta henne. Ja. Inte för att supporta våran liksom egoresa just nu, att jag ska ha min perfekta morgonlatte och jag ska ha det här. Mm. Utan det får komma när det kommer, tänker jag.
Mm. Ibland, men då får man ju vara i acceptans av att inte
misär.
Ja, men typen är att man får göra det bästa av situationen egentligen, menar du?
Ja, jag flickar in en grej. Jag har ett system då som jag jobbar efter, det att vi kan leva i förnekelse. Så oavsett vilka frågor du har haft i den här i den fantastiska podd, så är det så att du bara kollar så här, är jag förnekar saker eller vad är jag? Steg två, det är att du börjar fatta hur läget är. Du är mamma. Mm. Lev med det liksom. Och din man är pappa. Så det påverkar era förutsättningar. Tredje steget, acceptera. Och när vi börjar acceptera, då kommer glädjen. Mm. För då börjar vi så här, det är som det är liksom. Mm. Det regnar.
Jag tror jag har alla steg. Det är nog acceptera jag inte har.
Ja, det är den du inte
har greppat den liksom.
Sen kommer ju nästa steg, då ska du förlåta.
Nej men gud.
Va? Jo. Ja. För då var alla de här sakerna som vi inte har liksom, det var förnekat och vi inte har förstått och det vi inte har accepterat. Då är det en förlåtelsefas. Ganska många för de flesta, med mamma och pappa och sig själv. Mm. Och sen efter det så kan vi leva mer i kärlek. Men sen kommer vi åka de här faserna lite. Det får vi acceptera, att ibland är vi tillbaka i förnekelse. Mm. Men det är ingen big deal. Nej. Det är bara att välja nytt. Mm. Det är en ny dag imorgon.
Hur kommer man fram till vad man vill om man inte vet vad man vill göra?
Det snabbaste jag tänker på, det är så här, vad gör dig glad igen då? Mm. Alltså, vilja har ju mycket med glädje att göra.
Mm. Men Lois, vad skulle du svara på vad som gör dig glad? Förutom dina barn.
Men jag skulle nog säga att det är alltså, så här, små grejer i vardagen. Alltså så här, min menomalle på fredagen gör mig jätteglad. Att jag och Buster bara kan ligga i soffan och göra precis vad vi vill en kväll. Det gör mig också glad att se Tintin, Skatte och Todd. Alltså det är verkligen så här, små saker. Mm. Tror jag gör mig glad. Men alltså jag vet inte riktigt. Alltså det är väl typ det jag blir lite lycklig av. Jag alltså så här, känner livslust över. Mm. Mm. Vad blir du glad av? Ditt varv runt Djurgården.
Min dåliga ovan att jag går samma varv runt Djurgården. Men jag skulle säga att jag blir glad av typ meningsfulla möten. Mm. Alltså så här, när jag ändå så får umgås med, jag har ju väldigt mycket så här, olika vänner och jag kan så här, hänga med väldigt mycket olika folk. Och det gör mig glad när jag känner så här, att jag får ut någonting utav ett möte, att jag säger men gud jag lärde mig det här, när jag lär mig saker. Eller kanske just alltså känna frihet att man kan göra lite vad man vill. Om jag känner för att äta en lång lunch på fredag så kan jag göra det. Liksom.
Mm. Jag tror om man ska ta ett nästa steg, så kan så här, vad tycker du är meningsfullt, kan man ju ställa sig efter. Mm. Så här, vad gör dig glad och vad är meningsfullt? Mm. Och kan man kombinera dem lite grann, så tror jag att den här lyckan och glädjen i livet ökar.
Mm. Och att man hittar någonstans en väg till vart man vill. Eller?
Ja. Mm. Och så tror jag att om man vill bli underhållen, då är 99% eller 90% av gångerna så att man känner ingen mening med det, med livet just då eller det man gör. Så då vill man hellre bli underhållen av Netflix.
Mm. Så känner jag ganska ofta när jag typ, alltså på helgerna, om jag är själv. Att jag bara så här, då vill jag bara bli underhållen eller göra någonting. Alltså jag vill liksom inte bara...
Nej, men alltså, enligt mig, jag älskar ju att ligga i soffan och kolla på film och serier och sånt. Alltså då mår jag jättebra. Så att jag vet inte riktigt. Alltså jag vet inte om jag blir underhållen, men då slappnar jag liksom av.
Jag tänker, jag hör dig då, tänker jag. Men du funderar på så att det låter som att båda ni vill vila ibland. Ni har ganska hektiska liv och det är förväntat. Även om ni säger att ni inte har några förväntningar på er själv, så finns det förväntningar på er och ni är mediala och... Ert liv handlar ju om att vara på något sätt publik.
Mm.
Och då behöver man ju en återhämtningsfas. Och där tror jag att vi liksom har lärt oss att TV och Netflix och vissa saker, det är så här, åh, nu får jag min egen tid här framför Netflix.
Mm.
Men det kan ju vara så att det finns andra återhämtningssaker som på något sätt skulle skapa ännu mer värde för en. Mm.
Men det är det jag undrar, vad ska man göra då? Kan jag ibland känna.
Jag drar fram en yogamatta och gör lite yin-yoga samtidigt som jag kollar på Barbaren eller något på Netflix. Så att jag behöver fly in. Jag är väldigt aktiv då. Kanske någon säger så här, han kanske har lite ADHD ändå.
Mm.
Men då behöver jag, då använder jag tvn till att bara vara någon helt annanstans. Jag zoomar ut.
Mm.
Men jag märker också att det gör mig tröttare. Mm. Jag blir inte piggare av det. Inte så att jag efter liksom två timmar har haft tvn känner så här, nu jävlar.
Nej, det blir man ju sällan.
Ja, det kan sluta med en glass istället och det blir ännu värre. Men om jag gör lite några yin-yoga poser eller gör något annat, bara sträcker lite på mig eller gör någon kroppsrörelse, då får jag ut mer av det.
Mm.
Okej, då har jag en fråga som är alltså då från mig, men att så här, hur får man, för mig känns det som att allting jag sätter upp i livet blir liksom bara på min lista, att så här, det vill säga att jag skulle vilja yoga bara för att det är en stund för mig själv, den hamnar ändå på min lista som jag vill bocka av. Alltså förstår du, det känns som att jag har liksom hamnat lite i det här mönstret att jag lever efter att hela tiden bocka av saker. Alltså vi är ju båda listtokiga liksom.
Mm.
Men alltså att det kan bli till att så här, duscha, måla naglarna, allt sånt kan bli liksom till en enda lång bara göra för görandets
göra
skull.
Lista, liksom.
Ja. Mer göra för görandets skull än göra det för mig liksom.
Ja, jag hade en lång diskussion. Jag var fika med min son igår kväll och så pratade vi lite om så här, ja, hans nästa steg. Jag tycker det är lite mitt ansvar att finnas till där. Och då, det jag kom fram till efteråt, det var att vi sätter upp så många mål som är ganska stora eller små. Och så försöker vi göra allihopa. Men om man fokuserar på att till exempel om du säger så här, jag vill yoga. Ja, då kanske man under en period ska stryka allt annat på den tid som man har. Och så ser man till att man får in den där halvtimmen eller timmen yoga.
Hur lär man sig att leva i nuet när större delen av livet består av att tänka och fokusera på framtid?
Jättebra fråga.
Mm.
Ja, den är bra.
Mm.
Men man kan ju vara i nuet och planera för framtiden.
Ja.
Så att, men det här är lite så här knepigt också. Om man ska ta in så här, om man också då har liksom anammat lite så här spiritualitet och ska jag försöka så här visualisera framtiden och så här skapa det man vill ha i framtiden. Så då tänker jag så här, målsättning, man kan ha perioder där man sitter så här, jag jobbar om vad jag vill vara om ett år eller jag planerar den här födelsedagskalaset om 3 månader. Man kan ju vara i nuet och planera den här händelsen i framtiden genom att vara här liksom i oktober.
Mm.
Så att medvetandet är här, men planen, man förbereder någonting för framtiden. Det tycker jag är en grej. Och det andra kan man också fundera lite på. Låter man framtiden eller dåtiden påverka det som sker nu? Ofta har vi negativa upplevelser från förr. Och så låter vi dem vara i tankarna och då skapa negativa känslor nu.
Mm.
Så jag tror att man...
Alltså inte negativa känslor, men jag kan känna, för det här är ju du och jag lite samma, att man har så mycket att se fram emot. Så att det blir lite så svårt att... När man ser fram emot en resa, när man väl är på resan, då har man svårt att njuta av resan. Man ser fram emot grejen som ska hända hemma. Alltså, tror du, tankarna är alltid...
Ja, man är inte i nuet snarare. Alltså, man tänker hela tiden på morgondagen och framtiden. Och typ, jag tror att många känner att de så här stressar sig genom veckan. Att så här, de lever för helgen som vi pratar mycket om.
Mm.
Att man liksom är så här, okej, men måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, det kan vara... det får gå som det går och liksom, det gör inget att det suger för att helgen ska bli kul typ.
Mm. Och så blir inte den bra och då kanske man blir jätte frustrerad liksom. Jag tror vi har många lyssnare som känner just så.
Så typ kanske hur man liksom kan lära sig att vara mer i nuet, eller?
Jag tänker
lära sig uppskatta nuet.
Uppskatta nuet eller uppskatta situationen man är i.
Det första tänker jag då, det är att blunda. Om man ska liksom se vart man befinner sig. Och så kan man checka in hur man andas. För andningen är ju ett sätt att connecta på något sätt sinnena med kroppen och närvaron här och nu.
Mm.
Och om man gör då medvetna lite längre andetag. Jag brukar säga att om man andas in 4-7 sekunder, håller andan lika länge och andas ut lika länge. Gör man det några gånger så kommer man balansera kroppen och vara mer här. Och då kommer man känna ett lugn. Och jag tror att kunna vara i nuet handlar om att vara lugn inför det som är nu.
Mm.
Och sen tillbaka, jag tror det där penna och papper igen då, om man upplever att man aldrig är nuet, skriv ner, vad är du då? Mm. Jag lovar dig att du är nuet. Du kommer inte kunna vara i framtiden eller dåtiden, utan du är i dina tankar som du tror att du är i framtiden eller inte. Utan alla vi är ju här i det här rummet nu. Mm. Oavsett vad vi tänker, så tänker vi någonstans nu.
Mm.
Så att redan där, det lugnade ner mig när jag insåg så här, men jag är alltid nuet.
Mm.
Alltså, men jag kanske inte är närvarande med det som sker runt omkring mig eller i mig. Jag kanske, och då tänker jag att man flyr lite.
Mm.
Jag tror att det kanske finns tankar och känslor som du inte vill möta. Så därför underhåller du det då med att vara i dåtid eller i framtid.
Okej. Men jag har också hört att man, alltså, som man kan öva lite på att vara i nuet, är typ att så här, att man använder sina sinnen, som du då sa. Att man kanske förstår så här, för ibland kan jag känna så här, att jag bara stressar mig igenom en dag, men egentligen så behöver jag inte ens stressa. Så jag kan ju faktiskt gå en lugn promenad till nästa möte, och jag kan liksom titta på folk, och jag behöver liksom inte gå om min telefon och svara på mejl, för att jag har typ inga mejl att svara på. Och att man så här då ska försöka använda sina sinnen och typ så här, okej, men kolla dig omkring. Vad är det du ser? Alltså så här, även fast man går samma väg till jobbet varje morgon, så om man börjar kolla sig omkring, kommer man se nya saker som man inte har sett förut. Och då blir man lite mer i nuet, när man liksom använder så här, tittar, man lyssnar, man tar ut sina hörlurar, man lyssnar på så här, trafiken och på typ gångstegen, att man hör fåglar. Att typ det kan vara lite så här, en övning som man kan göra för att känna att man är mer i nuet, i liksom nuvarande situation.
Och en sak som, det håller jag med om, men en sak som får mig att vilja vara i nuet, det är att den ger mig så mycket information.
Mm.
Genom att vara närvarande med er i rummet och liksom på något sätt connecta, så är jag ju mer här och kan liksom ta tillvara på det som sker här.
Mm.
Skulle jag börja fundera på vad som händer ute på gatan, då, jag glömde bort en fråga ett tag där, men då babblar så mycket. Men, men alltså jag tror att du det finns så mycket info till dig att använda sinnena här och nu som kommer att leda till något positivt där framme.
Mm.
Ja, för det känns ju som att både du och jag också är lite svårt, men jag kan ju vara så här, jag kommer inte ihåg vad jag gjort i måndags. Alltså jag kommer ju absolut inte ihåg vad jag gjort i tisdags. Alltså vad är det för dag idag?
Torsdag.
Alltså den kan jag känna mig att så här, jag kommer inte ihåg vad jag gör. Alltså så här, och det känns typ lite tråkigt.
Vad spelar det för roll? Vad ska du ha allt som du har gjort med dig för hela tiden? Det blir ett stor ryggsäck.
Ja, det är sant. Men jag tänker så här, att då känns det ju som att bara de dagarna är förbi.
Är förbi.
Ja. Men det kan typ kännas lite tråkigt. Alltså, det blir lite så här att man typ att man ska minnas saker man gör, men det kanske bara är så överdriven info.
Ja, men hela resindustrin bygger på att så här, samla minnen. För varför ska man bränna alla de här pengarna om
man glömmer
bort det så här? Wow, jag har glömt alltihopa. Men därför är det, så här, det är väldigt få jag känner som verkligen säger så här, jag uppskattar allt med resan.
Mm.
Jag kan tycka att det är så jävla överskattat att resa, alltså särskilt nu med barn. Alltså, det är mer förberedelser inför resan och omställning när man kommer hem än vad man faktiskt ens njuter. Alltså, det kan ju till och med vara katastrofalt väder. Man lägger så mycket tid och energi på 2 veckor som man kanske inte ens vet om kommer gå bra.
Och då tänker jag att det är på grund av att man hör så här, samla minnen, liksom, samla upplevelser. Vad ska vi samla dem till?
Mm.
Alltså, vad gör det som känns bra nu?
Mm.
Så kommer du komma ihåg om det är värt att spara på eller inte.
Ja, och gillar du det så kommer du göra det flera gånger.
Mm.
Jag kommer fortfarande tycka att man ska pensionsspara då. Men för övrigt så kan man väl vara lite mer chill, tycker jag.
Ja.
Hur ska man tänka i sociala sammanhang om man är blyg?
Ja, det är väl en bra fråga. Ja, men så här, tillbaka till så här, varför är du blyg? Ta reda först på vad är det som gör, om du upplever dig blyg, vad är det för någonting som du gör eller tänker eller känner som gör att du definierar dig som blyg? Vill du vara något annorlunda? Ibland när jag är i sociala sammanhang så vill jag bara stå i ett hörn och helst gå.
Mm.
Och då gör jag det. Då står jag där tills jag känner att jag har the guts to go, att lämna liksom. Så att ta reda lite på vad vill du? Och sen så det här comfort zone. Känner du att du skulle vilja våga prova något? Prova det. Och strunta lite i vad alla andra tycker, utan känna efter hur skulle du vilja vara annorlunda i sociala sammanhang.
Mm. Sätt upp kanske lite mål att så här, ja, det här ska jag våga göra typ inom loppet av en vecka.
Ja.
Och det här 2 veckor. Så
Ja, och jag gillar det här amerikanska. Du säger så här hej och du frågar. Du kan ju vara social väldigt enkelt. Mm. Du kan gå, om du åker tunnelbana, nu är det corona så kanske man inte ska det. Men du ska väl handla mat i alla fall. Mm. Och då kan du fråga så här, hej, hur mår du idag? Mm. Till den killen eller kvinnan.
Kassörskan eller, vad eller kassör.
Mm. Ja, och då, där börjar jag träna på och se vad som händer. Eller om du möter någon i någon gång i någon affär och säger hej. Mm. Alltså den sociala träningen, och det ger ganska mycket.
Mm. Ger, ja, det folk... tror jag med.
Jag har börjat, vilket är ett rätt stort steg för mig, men när jag lämnar Todd på dagis så brukar jag liksom egentligen typ bara, alltså jag älskar ju att prata med hans pedagoger, men sen så ger jag mig av fortare än kvickt liksom. Men nu har jag börjat hälsa på alla mammor och papper som jag faktiskt möter. Ah. Och det är lite, alltså det är ändå trevligt, för då vet jag också så här, men henne kommer jag möta där, för man går ju ungefär samma tider hela tiden liksom. Så det är faktiskt ett väldigt bra tips att man kanske ska börja se och liksom fånga folks blickar typ kanske. Mm.
Blir du glad då?
Ja, men ja, jag tycker typ att det känns som att jag har ju träffat en, jag har träffat någon och som jag typ inte heller känner, alltså som jag inte liksom behöver prata speciellt mycket med. Men ett hej är ju alltid trevligt att få, eller ett leende är alltid trevligt att få också för den delen.
Man brukar få det tillbaka också.
Ja, ja, men och att så här, att vara trevlig när man, ja, men handla kaffe eller handla mat, vad som helst. Att det är ju trevligt. Alltså, för jag tror ju också rätt mycket på energier och så. Och är det någon som liksom har bra energi som är trevlig tillbaka, då, även om det är bara ett hej, så ger ju det ändå liksom, kanske typ att det kan bli en bra start på en dag eller ett bra avslut på en dag.
Jag älskar ju att prata med servicepersonal. Jag tycker det är så
inte
trevligt.
För, eller
nej,
inte
enligt våra fördomar. Det var ju någon som sa att jag var otrevlig. Jag bara, va? Men jag tycker det är så kul. Och det är, så här, ja, men det är roligt att liksom prata med människor. Om man ska sätta sig i en bar. Jag kan ju gå till en bar innan liksom utsatt tid när jag ska träffa någon. Och liksom så här, börja prata med bartendern. Typ.
Där känner jag att det går över. Det blir inte jag lyckligare av. Det ger mig ingenting.
Det blir jag jätteglad av. Att så här, känna att jag liksom känner mycket människor. Och att så här, man delar något typ av utbyte. Liksom.
Mm. Ja, men jag tror, och ger man ett leende, då hjälper man ju någon att få positiv energi.
Mm. Ja.
Mm. Så du skapar ju en positivare värld genom att le åt andra människor.
Hur ska man tänka för att inte bli deppig i höstmörkret?
Känns som vi svenskar lever ju för sommaren.
Jag tror att vi tänker att det är negativt att det är mörkt. Mm. Och bara genom att vi tänker det så känner vi negativiteten. Mm. Så jag tror vi kan tänka så här, okej, varför är det mörkt? Och vad kan jag göra för, vad kan jag ta för fördel av att det är mörkt? Mm. Men också se så här, att vi behöver lite D-vitamin och vi behöver kanske lite annan kost. För vi får ju inte det här ljuset. Mm. Så att jag tror det är för mig är det en inställningsfråga. Mm. Jag hade väldigt en period där så här, så fort det var september så var jag så här, ja, nu blir det mörkt. Mm. Och jag bara känner när jag sa det nu var negativt liksom, det sänker kändes, mig. Ja, det är bara känns. Nu tänker jag så här, ja, nu kan jag göra andra saker. Mm. Jag jobbar mycket mer på hösten. Mm. Mm. Jag tror att svenskar är så framgångsrika i affärslivet globalt för att vi har den här mörka, långa perioden då vi kan koncentrera oss på att skapa saker.
Mm. Men alltså jag förstår att man kan bli lite deppig av att det är mörkt. Men jag tycker typ att det inte finns något mysigare än att så här, jag tycker det är lite julkänsla att vakna upp och det är mörkt, kunna tända ljus och njuta av att tända ett ljus. Mm. För det kan du ju typ inte göra på sommaren. Eller på när det är ljust ute.
Men sen tänker jag att det finns också de som jag har träffat som verkligen så här, de flyttar söderut och mår så mycket bättre. Mm. Så om det verkligen är ett problem, fundera på om det finns ett annat sätt att leva ditt liv. Mm. Alltså man måste ju inte bo. Det gäller inte alla, men de flesta måste inte bo här.
Nej.
Utan du har ju ett val.
Mm. Så att, ett val jag kommer ta.
Typ de äldre, jag kommer absolut göra det också. Men alltså så här, de flesta, eller inte de flesta, men många äldre väljer ju liksom att leva halvårs Sverige, halvårs utomlands. Och det köper jag.
Ja.
Ja. Så att, och väljer man att bo här så, eller du har förutsättningar som kanske kräver det, då får man jobba med hur man tänker runt det.
Mm. Ät med D-vitamin.
Men för att egentligen är det ju verkligen, alltså allting handlar om hur man tänker.
Ja.
Egentligen, alltså så här, vad man alltså har för tankar.
Mm. Det utan att övertänka.
Nej, men det blir ju liksom känslor, det blir alltså så här konsekvenser och det, ja, om man bara kan ändra sina tankar så tror jag att man kan komma väldigt långt. Ja.
Och vad består tankar av?
Energier, eller?
Ord.
Ja, ord.
Det är energi, det är helt rätt, det är energi, men det är orden. Så alltså alla funderar verkligen på så här, vad är det för ord jag använder när jag tänker?
Mm.
Och var picky. Mm. Alltså välj ord som tar dig dit du ska.
Mm.
Alltså om det nu är höst och du inte vill vara deppig, börja tänka liksom på positiva ord som gör att du liksom känner lite glädje.
Mm. Men det är också som
lite mer i höst.
Ja, men det är lite som vi också pratat om väldigt mycket så här, istället för att tänka jag måste göra det här och jag måste gå dit och jag måste träna, tänk jag vill. Mm. Jag vill träna. Jag vill dammsuga för att jag vill att det ska vara fint hemma. Jag vill äta bra mat för att jag vill må bra.
Alltså så här, men typ som vi brukar ha sen när man har en stressig dag. Man har en stressig dag för man vill göra allt det här. Alltså vi vill ju gå på de här mötena, vi vill ju spela in den här podden, vi vill ju allt det här.
Mm.
Och då kanske det är okej ibland att det är stressigt för att det ger så mycket mer när det inte är stressigt också.
Mm. Stress är ju till, tror jag, är till för att vi ska kunna skärpa sinnet och få mer gjort.
Mm.
Men då måste vi också slappna av ibland.
Är det något du vill säga nu? Du bara, vi har frågat ut dig en timme. Du bara, det finns inget mer.
Ja, det var väl ändå inte varför.
Kanske vart man kan hitta dig. Alltså så här.
Ja, men man kan, dels så har jag Filippa en podd. Mm. Där vi pratar om olika ämnen som heter Raw Clarity Radio.
Filippa kan vi för sig. Alltså, jag tror att det är några av våra lyssnare som vet vem Filippa är. Det är Filippa Kärnlund.
Raw Clarity Filippa.
Exakt, Raw Clarity Filippa. Det är det jag vill komma till. Mm.
Så att,
ofta hänger ju mat och hälsa ihop väldigt mycket. Och hon har väl väldigt mycket mat, alltså hennes teorier om liksom vad som...
Hon började ju med raw food väldigt tidigt. Och sen så gått ifrån raw food in mot mer coacha. Och sen så kombinera det spirituella och hur, tillbaka till det du sa sen med tankar. Alltså hur, och sen är hon fokus på kvinnor.
Jag tycker hennes, hon brukar ha ibland så här frågor på hennes Instagram, att hon svarar på frågor som hennes följare har ställt in. Det ger mig alltid jättemycket. Jag tycker de är jättebra, alltid så här hennes svar på alla de här frågorna, och det kan vara liksom högt och lågt, vad som helst.
Hon har så här Ask Filippa på söndagar.
Ja, exakt. Tips.
Så att, ja, men så vi
en podd
och sen så coachar jag. Det, men man har ju begränsat, det ska jag säga så här, min så här affärsutmaning jag har, det är så här, hur ska jag kunna, så jag är därför är jag jätteglad att vara här, för att jag har jobbat mycket med mjukvara och olika grejer i industrin, och jag gillar när man kan sprida saker till många. Och en utmaning för mig, jag älskar att sitta med en, men det är bara en i taget, inte bara, utan det är inte så att jag förminskar människan där, men så att det här tycker jag är kul. Så
jag tror du kan ju verkligen uppnå, du borde ju typ föreläsa, för jag tänker vissa behöver ju bara ett litet startpaket för att liksom komma en bit på vägen. Sen kanske man behöver mer än tumman hand. Jag känner ju kanske att jag skulle behöva en sitta ner, prata liksom. Men att jag tror att många av de tipsen du gav nu kommer nog hjälpa våra lyssnare jättemycket.
Ja.
Men det tror jag med. Det är de här sakerna som har funkat för mig. Så jag, på något sätt har jag på 30 år, eller för, 51 år, så jag föddes och försökt lista ut det här. Och jag tycker också, jag börjar också inse mer och mer att egentligen coachar inte jag. Jag påminner folk.
Ja, men det är ju mycket så att man ska fråga sig själv varför. Ja. Det är lite som den här Jay Shetty som jag pratade om förut, han som har varit munk. Han hade någon så här, okej, men det var någon kille som bara, men jag vill åka till Maldiverna och bo på ett lyxigt hotell typ. Han bara, varför vill du det? Och så fick han svara på det och sen bara, varför vill, alltså att man säger hela tiden varför?
Gick till botten med det.
Ja, så går man till botten, okej, men du känner ju bara, alltså du tror ju att du vill göra någonting som du egentligen inte ens vill. Alltså så här, att det är liksom, man har mycket svar inom sig. Men man behöver någon som liksom drar ur dem, ur en, kan man säga.
Men som du sa, papper och penna.
Och alla landar i samma sak. Jag lyssnar på honom. Och när jag lyssnade på körde ljudbok då, satt på tåget, tänkte jag så här, ja, jag tror jag höll med om 95%. För att i slutändan så är vi ju väldigt lika. Och det vi söker är ju liksom glädje och kärlek. På något sätt. Och så försöker vi hitta, vi har ganska långa omvägar.
Jag såg en Instagram-post igår, tror jag att det var så här, would you choose the liksom red pill or the blue pill? Och då var det så här, love, happiness eller money och power, tror jag att det var. Och den var också så här lite, då fick man ju så här en tag, man hade ju velat ha love eller happiness och pengar, alltså jag var helt av det. Men det kändes igen lite som det du sa, att man måste välja lite.
Men de sa så här, det är Filippa och jag jobbar för egentligen, att de där tycker inte jag behöver välja mellan. Nej. Jag tycker inte, det finns för mig liksom, i en karriär eller relation eller livet, pengar och lycka,
det kan höra ihop.
Det hör ihop, det beror på hur du förhåller dig till det. Om du väljer pengar över lycka, ja, då är det ditt val. Om du väljer lycka över pengar, jag kan inte se vad är motståndet däremellan?
Nej.
Och jag tycker väldigt mycket människor tror att det inte finns tillräckligt på den här planeten till alla.
Mm.
Men jag tycker corona har bevisat att man kan verka det finns ju mycket pengar som helst.
Ja.
Eller hur? De bara trycker dem. Ja, så att det är en illusion på något sätt. Så att, ja, jag gillar
det är också någonstans den här staten som ska kontrollera oss att det inte finns saker typ, men att göra det.
Det finns ju mycket som helst av det mesta.
Ja.
Hej.
Ja.
Gud vad härligt avsnitt.
Jättehärligt avsnitt, lite annorlunda mot vad vi brukar.
Men jag tror att det här kommer ge jättemycket.
Ja, jag hoppas att ni gillar det.
Vi kan ju länka i vår länka till dig i vår story.
Ja, det gör vi.
Så att folk hittar det.
Tack för att du var med.
Ja, tack för att jag fick vara här.
Ja,
jättekul.
Ha en härlig måndag hörni.
Yes, puss. And how long will it take to think of what you're gonna say? It's been a couple of days, I haven't heard from you. Was it something I said that made you get inside your head?